Kapitel 14. Vad som döljs bakom en slöja. Sidan 333. Kidrons seger gungade fram på de långa dyningarna som fick de förgyllda lanternorna i akterhytten att svänga i sina upphängningar. Men Chuon satt lugnt kvar medan Seleucia med säker hand drog rak kniven över hennes huvud. Genom de höga akterfönstren såg hon andra storskepp stäva fram genom de grågröna vågorna så att skummet yrde om bogarna. Hundratals fartyg, rad efter rad ända till horisonten. Fyra gånger så många låg kvar i Tanchico. Riagel, de som kommer hem, Koren, återkomsten hade börjat. En albatross som svävade fram högt uppe i skyn tycktes följa Kidron. Det var ett säkert segertecken, även om fågelns vingar var svarta och inte vita. Det måste ändå betyda samma sak. Ett omen bytte inte mening för att man befann sig på en annan plats. Ett ugglerop i gryningen förebådade död och regn utan moln varslade om en oväntad besökare. Vare sig man befann sig i Imfarall eller i Norren Amshire. Morgonritualen med påkläderskans rak kniv var lugnande. Och idag behövde Chuon det. Föregående kväll hade hon utdelat en order i vredesmod. Inga befallningar skulle utdelas i vrede. Hon kände sig nästan same or save, som om hon hade tappat heder. Hennes balans var rubbad och det bådade lika illa för återkomsten som förlorad sig Ter, albatross eller ej. Seleucia strök bort det sista lödret med en varm fuktig tvättlapp, torkade med en torr handduk och pudrade slutligen hennes släta skalp med en mjuk borste. När påkläderskan steg undan reste sig Chuon och lät den siligt broderade blå siden nattrocken glida ner på mattans mönster av guld och blått. Genast fick den kalla luften hennes mörka nakna hud att knottra sig. Fyra av hennes 10 kammarjungfrur reste sig graciöst från sina platser längs väggen där de hade legat på knä. Deras rena, behagfulla kroppar var klädda i skira, vita klädnader. Alla hade införskaffats lika mycket på grund av sitt utseende som för sina färdigheter, och de var mycket skickliga. De hade vant sig vid skeppets rörelser under den långa resan från Shorshen, och nu ilade de fram för att hämta plaggen som redan var utlagda på de snidade kistorna och lämna dem till Seleucia. Seleucia tillät aldrig någon Dacoval att bistå i själva påklädandet, inte ens med strumporna eller tofflorna. När hon drog en plisserad långklänning med samma färg som åldrat elfenben över Chuons huvud kunde den yngre kvinnan inte låta bli att jämföra dem båda i den stora spegel som var fäst vid innerväggen. Gyllenblonda Seleucia ägde en värdig blek skönhet och svala blå ögon. Vem som helst kunde ha tagit henne för en medlem av det sanna blodet. Någon med hög rang och inte bara en Sojin, om det inte varit för att endast högra sidan av hennes huvud var rakat. En tanke som skulle ha gjort kvinnan oerhört chockerad om Chuon hade klätt den i ord. Blotta tanken på att någon skulle försöka överskrida sin tilldelade plats gjorde Seleucia skräckslagen. Chuon visste att hon själv aldrig skulle uppnå en så myndig utstrålning. Hennes ögon var för stora och deras färg en blaskigt brun nyans. När hon glömde bort att forma sina drag till en sträng mask kunde hennes hjärtformade ansikte ha tillhört ett odygdigt barn. Hennes gässa nådde knappt en Seleucia till ögonen och hennes påkläderska var ändå ingen lång kvinna. Chuon hade få övermän som ryttare, utmärkte sig i brottning och bruket av vapen som passade hennes ställning. Men hon måste alltid tukta sitt sinne för att kunna imponera. Det var en färdighet som hon hade övat lika hårt som alla andra tillsammans. Den breda gördeln i flätat guld framhävde i varje fall hennes midja tillräckligt mycket för att ingen skulle ta henne för en pojke i klänning. Men tittade efter Chelusia när hon gick förbi. Och Truon hade hört vissa av dem mumla kommentarer om hennes yppiga barm. Det kanske inte hade någonting att göra med en myndig framtoning, men det skulle ha varit trevligt att ha lite fylligare byst. Må ljuset straffa mig, mumlade Chelusia roat när Dacovalerna skyndade tillbaka för att lägga sig på knä med raka ryggar invid väggen. Så där har ni gjort varje morgon sedan ni blev rakad på huvudet första gången. Tror ni fortfarande efter 3 år att jag skulle lämna kvar några strån? Truon insåg plötsligt att hon hade dragit handen över sin kala gässa. För att leta efter orakade fläckar som Chelusia missat fick hon dystert erkänna. Om du gjorde det, sa hon med spelat sträng röst, så skulle jag låta prygla dig. En vedergällning för alla gånger du låtit mig smaka spöet. Chelusia skrattade och la ett rubinhalsband om Truons hals. Om ni återgäldar alla de gångerna kommer jag aldrig att kunna sitta igen. Truon log. Chelusias mor hade skänkt henne till Truon när Truon ännu låg i vaggan för att Chelusia skulle bli Truons barnsköterska. Och viktigare, hennes skugga. En livvakt som ingen visste om. De första 25 åren av Chelusias liv hade ägnats åt träning inför dessa uppgifter. För den andra uppgiften hade träningen skett i hemlighet. På Truons 16:e namnsdag, när hennes huvud rakades första gången, hade hon gett Chelusia de traditionella gåvorna från sitt adelshus. Ett litet gods för den omtanke hon visat, förlåtelse för den aga hon utdelat. En säck med 100 guldtroner för varje gång hon varit tvungen att straffa sin skyddsling. Medlemmarna av det sanna blodet som samlats för att närvara när hon för första gången presenterades som vuxen kvinna hade varit imponerade över alla dessa myntsäckar. Fler än många av dem skulle ha kunnat uppbringa själva. Hon hade varit oregelig som barn, för att inte tala om envis. Och så den sista av de traditionella gåvorna. Att Chelusia nu fritt kunde välja var hon skulle tjäna härnäst. Truon visste inte om det var hon själv eller den ädla församlingen som blivit mest förbluffad när den värdiga kvinnan avstod från makt och myndighet och istället bad att få bli Truons påkläderska, över huvud över hennes upppasserskor. Och fortfarande hennes skugga förstås, vilket dock inte kom till allmän kännedom. Själv hade hon blivit överlycklig. Kanske i små doser, utspridda över 16 år, sa hon. Hon fick syn på sig själv i spegeln och lät leendet vara kvar så länge att det var tydligt att hennes ord inte var menade att svida. Sen bytte hon det mot en sträng min. Det rådde sannligen ingen tvekan om att hon hyste större ömhet mot kvinnan som hade uppfostrat henne än jämte mot modern, som hon bara träffat 2 gånger om året sedan hon blev vuxen. Eller de bröder och systrar som hon från det att hon tog sina första steg fått lära sig att kämpa med om sin moders gunst. 2 av dem hade redan dött i denna kamp och 3 hade försökt döda henne. En syster och en bror hade blivit Dacoval och fått sina namn bortraderade från släktlängderna, lika resolut som om det hade visat sig att de kunde leda kraften. Hennes ställning var långt ifrån säker ens nu. Ett enda felsteg kunde leda till hennes död, eller än värre till att hon hamnade naken till försäljning på den allmänna marknaden. Ljuset var det lovat, men när hon log såg hon fortfarande ut som om hon var 16, som mest. Skrockande vände sig Chelusia om för att lyfta den åtsittande hettan av gyllene spets från dess rödlackerade stock på toalettbordet. Det glest knypplade spetsmönstret skulle blotta det mesta av hennes rakade huvud och visade korpens och rosornas emblem. Hon var kanske inte same or save, men för Corens skull måste hon återvinna sin jämvikt. Hon kunde be Ernath, hennes Soifeia, att utmäta botgöring åt henne. Men det var fortfarande mindre än 2 år sedan Neferis oväntade död och Tuen kände sig inte helt säker på kvinnan som ersatt henne. Någonting sa henne att hon måste sköta det här på egen hand. Hon kanske hade sett ett omen som hon inte uppfattat medvetet. Det var föga troligt att man skulle hitta myror ombord på ett fartyg. Men däremot fanns det flera olika sorters skalbaggar som kunde förekomma här. Nej, Seleucia, sa hon tyst. En slöja. Seleucia snörpte ogillande på munnen men satte tillbaka hettan på dess stock utan att säga någonting. När de befann sig i enskildhet som nu hade hon tillåtelse att tala fritt. Men hon visste vad som passade sig att säga och inte. Tuon hade bara låtit bestraffa henne 2 gånger och ljuset skulle veta att det smärtat henne lika mycket som Seleucia. Påkläderskan tog tyst fram en lång skir slöja, la den över Tuons huvud och fäste den med ett tunt flätat guldband med rubiner. Slöjan var ännu mer genomskinlig än dakovalernas klädnad och skymde inte hennes ansikte alls. Men den dolde det som var viktigast att dölja. Seleucia la en lång blå käp med guldbrodyr över Tuons axlar, steg tillbaka och bugade sig så djupt att änden på hennes guldgula fläta nuddade golvet. Enskildheten var över. Tuon lämnade ensam hytten. I den andra hytten stod 6 av hennes saldamer, 3 på vardera sidan med sina skyddslingar knäböjande framför sig på däckets breda polerade plankor. Saldamerna rätade på sig när de såg henne, lika stolta som silverblixten som prydde de röda fälten på deras kjolar. De gråklädda damerna knäböjde med rak rygg, fyllda av sin egen stolthet. Bortsett från stackars Lydia som låg hopkrupen över sina knän och försökte trycka sitt tårfläckade ansikte mot däcket. Ernell som höll den rödhåriga Damens koppel såg ner på henne med mörk blick. Tuon suckade. Det var Lydia som hade varit ansvarig för hennes vrede föregående kväll. Nej, hon hade orsakat den, men Tuon var själv ansvarig för sina känslor. Hon hade befallt Damonen att spå henne och borde inte ha gett order om att kvinnan skulle pryglas bara för att Tuon inte tyckte om det hon fick höra. Hon böjde sig ner och tog Lydias haka i sin kupade hand, la sina långa rödlackerade naglar mot Damonens fräkniga kind och drog upp henne så att hon kom att sitta på huk. Vilket fick kvinnan att rycka till och nya tårar att bryta fram. Tårar som Tuon varsamt torkade bort med fingrarna samtidigt som hon med mild hand fick Damonen att knäböja med rak rygg som de andra. Lydia är en bra Damon, Ernell, sa hon. Pensla hennes blåmärken med sorfatinktur och ge henne lejonhjärta mot smärtan tills märkena har lagt sig. Och tills de är borta ska hon få söt kräm till varje mål. Som storförstinnan befaller, svarade Ernell formellt, men ett litet leende spelade på hennes läppar. Alla saldamerna tyckte om Lydia, och hon hade inte tyckt om att behöva bestraffa damenen. Om hon blir för fet tar vi ut henne på språngmarsch, storförstinna. Lydia vred på huvudet så hon kunde kyssa Tuons handflata och mumlade, Lydias härskarinna är god. Lydia ska inte bli fet. Tuon fortsatte längs de 2 raderna, sa några ord till varje saldam och klappade alla damerna. De 6 hon hade tagit med sig var de bästa hon hade, och de utstrålade samma tillgivenhet som hon kände för dem. De hade tävlat ivrigt för att bli utvalda. Fylliga, gulhåriga Dali och Dani, 2 systrar som knappt behövde styras av någon saldam. Cheryl, vars hår var lika grått som hennes ögon, men som ändå var flinkast när det gällde att spinna flödena. Sera, med röda band i det krulliga svarta håret, starkast av dem alla och lika stolt som en saldam. Lilla Mylen, till och med kortare än Tuon själv. Mylen var Tuons stora stolthet bland de sex. Många hade funnit det besynligt att Tuon genomgått provet för att bli Shal Dame när hon blev vuxen. Men det hade inte funnits någon som kunde motsätta sig hennes beslut. Ingen annan än hennes mor som hade tillåtit det genom att ingenting säga. Att hon verkligen skulle bli Shal Dame var givetvis otänkbart. Men hon fann lika stor glädje i att dressera damer som i att dressera hästar och var lika bra på den ena som på det andra. Mylen var ett levande bevis på det. Den bleka lilla damernen hade varit halvdöd av skräck och vägrat att både äta och dricka när Tuon köpte henne i Sean Kiefers hamn. Alla Dersal damerna hade misströstat och sagt att hon inte skulle överleva länge. Men nu låg Mylen upp mot Tuon och böjde sig fram för att kyssa hennes hand redan innan hon hunnit sträcka fram den för att klappa damernens mörka hår. Hon som en gång varit bara skinn och ben började nu bli en smula knubbig. Istället för att tillrättavisa henne lät Katruna, som höll hennes koppel, ett leende dra över sitt annars så stränga mörka anlete och mumlade att Mylen var en perfekt damen. Det var sant, och nu skulle ingen tro att hon en gång i tiden kallat sig för A.C.D. Innan Tuon gick vidare gav Tuon några korta order om damernas mat och motion. Shal damerna visste vad de skulle göra lika väl som de andra 12 i Tuons följe. Annars skulle de inte ha varit i hennes tjänst. Men hon ansåg att ingen borde få äga damerner utan att aktivt bry sig om deras välbefinnande. Hon kände alla sina damerners egenheter lika väl som hon kände sitt eget ansikte. I den yttre hytten kantades väggarna av vakterna ur dödsgardet i sina röd och mörkt grönlackerade rustningar. De stelnade till när hon steg in. Om man nu kunde säga att statyer kunde stelna till. Dessa män med hårda anleten och 500 till av samma sort hade tilldelats uppgiften att sörja för Tuons säkerhet. De skulle alla gå i döden för att skydda henne. De skulle dö om hon dog. Till siste man hade de frivilligt ansökt om att få komma med i hennes livvakt. När den gråsprängde gamle kapten Moshenge såg hennes slöja beordrade han endast 2 av dem att följa henne upp på däck där 2 dussin ogire trädgårdsmästare i rött och mörkgrönt stod uppradade på ömse sidor om dörröppningen. Framför sig hade de väldiga yxor prydda med svarta tofsar och med bister blick spejade de efter faror till och med här. De skulle inte dö om hon gjorde det, men även de hade själva ansökt om att bli hennes vakter, och hon skulle anförtro vilken som helst av dem sitt liv utan att tveka. De ribbförsedda seglen på Kidrons 3 höga master spändes av den kalla vinden som drev fartyget allt närmare det land som låg framför dem. En mörk kust som nu var tillräckligt nära för att hon skulle kunna urskilja kullar och uddar. Däcket var fullt av män och kvinnor. Alla som tillhörde det sanna blodet på skeppet var klädda i sina finaste sidenkläder och ignorerade vinden som piskade deras mantlar på samma sätt som de ignorerade besättningsmännen och besättningskvinnorna som ilade av och an mellan dem. Det sanna blodets män och kvinnor var beredda att kasta sig framstupa för Tuon. Men när de såg slöjan bugade de sig lätt istället som en jämlike till en annan. Uril, den vassnäste mannen som alla trodde var hennes sekreterare, böjde knä. Han var förstås hennes sekreterare, men även hennes hand, befälhavare över hennes sökare. Kvinnan Makura slängde sig ner framstupa och kysste däcket innan några viskade ord från Uril fick henne att rodnande komma på fötter igen och släta ut sin plisserade röda kjol. Tuon hade tvekat inför att ta henne i sin tjänst när de fortfarande var i Tanshiko. Men kvinnan hade bönat som en Dakoval. Av någon anledning hyste hon ett innerligt brinnande hat mot Aishadir. och trots de belöningar hon redan hade fått för de enormt värdefulla upplysningar hon bistått med hoppades hon kunna tillfoga dem ytterligare skada. Chuen böjde huvudet inför det sanna blodet och äntrade akterdäck följd av de två vakterna ur dödsgardet. Vinden gjorde det svårt att hålla ordning på capen och tryckte ena stunden slöjan mot hennes ansikte för att nästa få den att flaxa över hennes huvud. Det spelade ingen roll, det räckte att hon hade den på sig. Hennes eget vapen, två gyllene lejon spända för en ålderdomlig stridsvagn, prydde flaggan som fladdrade ovanför de sex rorsmännen som kämpade med den långa rorskulten. Flaggan med korpen och rosorna hade stuvats undan så fort den första besättningsmedlem som såg hennes slöja han föra det vidare. Kidrons kapten, en bred väderbiten kvinna med vitt hår och de mest otroliga gröna ögon, bugade sig när Chuons toffel vidrörde akterdäcket och återgick sedan genast till att ägna sin uppmärksamhet åt skeppet. Ernath stod vid relingen, helt klädd i svart siden och synbarligen obesvärad av den kalla vinden trots att hon saknade cape eller mantel. Den slanka kvinnan var lång, till och med längre än de flesta män. Hennes kolsvarta drag var vackra, men de stora svarta ögonen var vassa och genomträngande som sylar. Chuons Soifeia, hennes sanningssägerska, utnämnd av kejsarinnan, måtte hon leva för evigt när Neferi dog. Det hade kommit som en överraskning eftersom Neferi redan hade utbildat sin vänstra hand som var redo att ersätta henne. Men när kejsarinnan talade från kristalltronen var hennes ord lag. Det var sannligen inte meningen att man skulle vara rädd för sin Sofia. Men likväl var Chuon det, en smula. Hon sällade sig till kvinnan och grep tag i relingen men fick lossa på sitt grepp innan någon av hennes lackerade naglar bröts. Det skulle verkligen ha inneburit otur. Så, sa Ernath. Det var som om hon drivit in ordet som en spik i Chuons skalle. Den långa kvinnan blickade ner på henne med ett förakt som hördes tydligt i hennes röst. Du döljer ditt ansikte, på sätt och vis. Och nu är du bara storfurstinnan Chuon. Förutom att alla vet vem du egentligen är, även om de inte säger någonting om det. Hur länge tänker du fortsätta med denna fars? Ernath krökte hånfullt sina fylliga läppar och gjorde en avmätt, avfärdande gest med sin smala hand. Jag förmodar att de här dumheterna beror på att du lät prygla den där daemonen. Du är en idiot om du tror att dina ögon slås ner av en sån struntsak. Vad var det hon sa som gjorde dig så arg? Det verkar ingen veta. Det enda jag har hört är att du fick ett raseriutbrott som jag är ledsen att jag missade. Chuon tvingade händerna att vara stilla på relingen. De ville darra. Hon bibehöll med möda sin stränga min. Jag tänker behålla slöjan på tills ett omen talar om för mig att tiden är inne att ta av den, Ernath, sa hon med tilltvingat lugn röst. Det var bara ren tur att ingen annan hört Lydias dunkla ord. Alla visste att denna daemon kunde sia om framtiden, och om någon av det sanna blodet hade hört hennes spådom skulle allihop ha tisslat och tasslat om hennes öde vid det här laget. Ernath skrattade rått och började än en gång upplysa henne om vilken narr hon var, denna gång mer ingående, betydligt mer ingående. Kapten Chehan stirrade rakt fram, men hennes ögon var nära att tränga ur hennes fårade ansikte. Chuon lyssnade uppmärksamt trots att hon blev allt hetare om kinderna. Det kändes som om slöjan borde fatta eld snart. Många av det sanna blodet kallade sin röst för Sofia, men det sanna blodets röster var Sojin och visste att de kunde bli straffade om deras ägare var missnöjda med vad de sa. Även om de kallades för Sofia. En sanningssägare kunde man inte betvinga eller bestraffa på något sätt. En sanningssägare måste säga sanningen, vare sig man ville höra den eller ej, och därtill försäkra sig om att man hörde på. De av det sanna blodet som kallade sina röster för Sofia ansåg att Alwyn, den sista man som suttit på kristallkronen för nästan 1000 år sedan, varit galen när han låtit sin Sofia behålla både liv och sitt ämbete efter att hon gett honom en örfil inför hela det samlade hovet. De förstod inte hennes familjs traditioner mer än den storögda kaptenen på Kidron. Dödsskadesvakternas uttryck var oföränderliga bakom hjälmarnas kindskydd. De förstod. Tack, men jag behöver inget straff, sa hon hövligt när Anat äntligen var färdig med sin litania. En gång, efter det att hon förbannat Neferi för att hon dött på ett så dumt sätt som att ramla ner för en trappa, hade hon bett sin nya Sofie att straffa henne. Att förbanna de döda räckte för att göra en shame or save i flera månader. Kvinnan hade gjort det på ett nästan ömsint vis, även om resultatet varit att hon gråtit i flera dagar och inte ens kunnat ta på sig särken. Det var emellertid inte därför hon avböjde erbjudandet denna gång. En bestraffning måste vara sträng, annars var den lönlös. Nej, hon tänkte inte välja den enkla utvägen eftersom hon hade gjort sitt val. Och för att hon ville gå emot sin Sofias råd var hon tvungen att tillstå. Hon ville låta bli att lyssna på henne alls. Som Seleucia sa hade hon alltid varit envis. Att vägra lyssna på sin sanningssägare var fruktansvärt. Kanske borde hon ta bestraffningen ändå för att återställa balansen. Tre långa tumlare kom upp till ytan längs med skeppet och avgav sitt läte för att sedan dyka igen. Tre stycken, och de kom inte upp igen. Förbli vid den väg du valt. När vi kommer i land måste storförstinnan Sarroth lovordas, sa hon. Förbli vid den väg du valt, och hennes ambitioner måste undersökas. Hon har uppnått mer med förelöparna än kejsarinnan, må hon leva för evigt, kunde drömma om. Men så stora framgångar föder ofta lika stor ärelyssnad. Arnath sträckte på sig och knep ihop läpparna, förargad över att Chuan bytt samtalsämne. Det glittrade i hennes ögon. Jag är övertygad om att Shuroth endast strävar efter kejsardömets bästa, sa hon korthugget. Chuan nickade. Själv var hon inte alls så säker. Den sortens övertygelse skulle allt för lätt kunna leda vägen till korptornet även för henne. Jag måste hitta något sätt att kontakta draken återfödd så snart som möjligt. Han måste falla på knä inför kristallkronen före Tamon Gaidon, annars är allt förlorat. Det framgick tydligt i drakprofetian. Arnath humör förändrades blixtsnabbt. Med ett leende la hon handen på Chuons axel, nästan som om hon ägde henne. Det var att gå för långt. Men hon var så feja och kanske var det bara Chuon som inbillade sig. Du måste vara försiktig, spann Arnath mjukt i hennes öra. Du får inte låta honom inse hur farlig du är förrän det är för sent för honom att fly. Hon hade fler råd, men Chuon lät dem skölja över sig. Hon var tillräckligt uppmärksam för att höra vad kvinnan sa, men allt var sånt hon hade hört 100 gånger förut. Framför skeppet kunde hon urskilja inloppet till en stor hamn, i Bordar, varifrån Corin skulle sprida sig så som den redan spred sig från Tanshiko. Tanken var kittlande, gav en behaglig känsla av fullbordan. Bakom sin slöja var hon endast storförstinnan Chuon, likvärdig i rang med många andra av det sanna blodet. Men i sitt hjärta var hon alltid Chuon Atham Kore Pendrag, de nio månarnas dotter. Och nu var hon här för att återkräva det som stulits från hennes förfader.